Räntan ligger kvar, men risken för en högre ränta i höst har ökat.
Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu, utan vi har faktiskt tid att avvakta.
Trots krig och skenande bränslepriser så är inflationen fortfarande låg, och ett skäl är att regeringen agerat och fått ner priserna.
Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
Och det här komplicerar bilden för Riksbanken.
Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
Väldigt mycket hoppigheter.
Det här skapar ju också en större osäkerhet.
Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Det här är Ekonomiekot extra med mig, Olof Winblad. Och vi spelar in det här på onsdagen, och idag kom besked från Riksbanken om svensk ekonomi. Prisökningarna är ännu inte så stora och räntan ligger kvar. Men samtidigt flaggar Riksbankschef Erik Thedéen för att en höjning kan vara i antagande senare i år eller nästa år.
Vi har ett ganska bra utgångsläge. Inflationen är inte överdrivet hög. Vi har en lågkonjunktur, det vill säga vi har lediga resurser i ekonomin. Ett sätt att illustrera det är att vi har ganska hög arbetslöshet. Men vi samtidigt har ett visst pristryck som kommer då från inte minst den här oljeprisuppgången.
Men som vanligt betonar Riksbankschefen osäkerheten.
Jag tycker man ska vara väldigt försiktig här, för att det har varit många tillfällen där man har haft anledning att både vara optimist och pessimist under det här förloppet, och det har visat sig vara fel. Så att jag tror man ska vara väldigt ödmjuk och bara konstatera att det här är osäkert.
Och vi ska reda lite i det här och varför jobbet kanske på flera sätt har blivit lite extra klurigt för ledamöterna i Riksbankens direktion just nu. Alexandra Stråberg, du är chefsekonom på Länsförsäkringar. Välkommen.
Tackar.
Riksbankens mål är ju att hålla priserna stabila i Sverige. De ska öka med 2% per år. Vad är det som gör att det här arbetet är lite svårt just nu?
Ja, men det är ju inte för att de saknar information, utan det är för att, att den stora mängden information som de har är väldigt svårtolkad. Och när Sverige är då en liten öppen ekonomi, då påverkas vi av det som är globalt och nationellt. Så allt ifrån bensinpriser till elstöd, skattesänkningar etc. Och då gäller det för Riksbanken att väga saker mot varandra, olika aspekter som, är det temporärt, är det permanent, är det reellt, är det artificiellt? Och inte bara just nu, utan hur kommer det här påverka inflationen framåt?
Mm. Och beslutet i veckan om att räntan är oförändrad var kanske inte så svårt då. Styrräntan ligger kvar på 1,75%. Viktor Munkhammar, makrokommentator på Dagens Industri. Du har bevakat Riksbanken länge. Välkommen hit.
Tack.
Varför var just det här beslutet rätt så enkelt för Riksbanken?
Ja, det är ju som Erik Thedéen själv var inne på. Vi hörde honom, de har ett bra utgångsläge. Med det menar jag att inflationen här och nu är väldigt låg i Sverige. Och samtidigt har vi då en del mörka mål som tonar upp sig. Framförallt i form av högre energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och en hel del andra råvarupriser också. Sen blev det lite krångligt då när den här fredsuppgörelsen inom citationstecken kom i helgen. Det mesta av beslutet var förberett innan, prognoserna var framtagna och så vidare. Så det hann de ju inte riktigt ta hänsyn till. Så att det ser väl lite bättre ut nu egentligen än vad det verkade när de i praktiken fattade beslutet. Men det var nog väldigt lätt att väga mellan det här låg inflation nu och något som oroar som vi ser framför oss. Då väljer vi att sitta still i båten.
Mm. Styrräntan har ju legat på den här nivån nu sedan oktober förra året. Trots det har ju en del boboräntor stigit under början av året. Vad är det beror på?
Det handlar om marknadsräntorna. Bolåneinstituten lånar ju upp på en öppen kapitalmarknad. När det blir dyrare att låna där så skickar de det vidare till kunderna. Och den här har ju rört sig ganska ordentligt, just för att osäkerheten har varit så väldigt stor kring vilka effekter det här kriget i Mellanöstern då ska få. Och de har ju faktiskt hunnit med både att höja och sen att sänka lite grann, just för att marknadsräntorna har rört sig först väldigt mycket uppåt och sen ganska mycket neråt.
Än så länge har ju inte priserna börjat öka för mycket i Sverige. Men det har varit ett stökigt år med Trumps tullkrig för ungefär ett år sedan och flera geopolitiska kriser, och nu under våren ett stort krig i Mellanöstern. Och det kriget har ju också lett till rubriker om ekonomin och framförallt, som du sa, om energipriser, olja och gas. Hormuzsundet har varit i princip stängt för leveranser av gas och olja sedan i februari. Det har ju funnits en rädsla för att det här ska sprida sig och orsaka inflation. Förenklat då, Viktor, hur går det här till lite kort?
Ja, det är som du inropar framförallt energipriser, men också sånt som plast, lite kanske udda saker som helium som är viktigt för att tillverka halvledare. Det är mycket man lär sig när det händer kriser. Jag känner inte till det i alla fall. Med mera, och sen har det också blivit lite allmänt strul i de här leveranskedjorna. Ett begrepp som ju slog igenom stort under pandemin. Längre leveranstider rapporterar företagen om exempelvis. Allt det här kokar liksom ihop till allt. Det går lite trögare i systemet, det blir dyrare. Man vill skicka kostnaderna vidare. Det är det första som händer. Sen kan det ju sprida sig då. Jag menar, när bensin och diesel blir dyrare, ja, då blir transporter det. Väldigt mycket ekonomin transporteras. Ja, då kan vi flytta ett steg till. Och sen är det då det tredje ledet som är det som en centralbank är oroad för på riktigt, andrahandseffekter. Att även någon som inte alls är drabbad av det här ser att nej, men nu stiger ju priserna. Ja, men då höjer jag också mina priser. Konsumenterna tänker, jaha, nu stiger ju priserna igen. Ja, men då får man vara beredd att betala lite mer. Och då kan det liksom sätta igång en process som en centralbank blir oroad över, särskilt om det börjar sätta sig i de så kallade inflationsförväntningarna. Alltså ekonomins aktörer förväntar sig att inflationen ska bli. Än så länge är vi väl egentligen bara på steg ett, börja tassa lite på steg två i det här. Förhoppningsvis kan vi nu börja backa den här processen om vi nu får en uppgörelse och sundet öppnar. Men det är väl bäst att låta vara osagt.
Mm. Och samtidigt har ju den här oron också påverkat oss konsumenter. För trots att vi svenskar har fått ovanligt mycket bättre ekonomiskt i år, så började vi svenskar inte konsumera riktigt så snabbt som en del ekonomer hade hoppats, Alexander. Men hur ser det där ut nu?
Ja, men vi har ju fokuserat en hel del på att få upp hushållens ekonomi, och nu ser vi faktiskt en liten uppgång i konsumtionen. Men kanske inte så mycket som man hade kunnat förvänta sig med tanke på det här smörgåsbordet av penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder. Så den är liksom lägre än vad vi hade förväntat oss.
I veckan presenterade Statliga konjunkturinstitutet en rapport om läget i svensk ekonomi, och ekonomin fortsätter att förbättras under året, säger enhetschef Magnus Åhl.
Lågkonjunkturen tar slut nästa år. Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar, och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
Samtidigt kommer då priserna börja öka lite mer framöver, och därför kommer Riksbanken behöva höja räntan en gång i år och en gång nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Alltså lite mer än vad Riksbanken hittills bedömt. Alexandra, har du samma bild kring det här med hur många räntehöjningar som väntar?
Alltså, i stora drag så tycker jag att det handlar om nyansskillnader mellan de flesta prognosinstituten. Och det som egentligen präglar de här prognoserna framför allt är tillväxtprognosen eller ekonomiska utvecklingen. Och där har ju väldigt många, inklusive Konjunkturinstitutet, reviderat ner sin prognos. Men det i sin tur bygger framför allt på att utfallet under det första kvartalet var så extremt lågt. Så det betyder att de här tre resterande kvartalen, då måste man liksom ta igen det. Och då beror det på hur optimistisk man är om de kvartalen eller inte. Och då kanske jag är lite mindre optimistisk än Konjunkturinstitutet. Och sen när det gäller räntan så är det så att med tanke på det då, så tror jag att man puttar den här räntehöjningen över till nästa år. Det vill säga den kommer inte i år. Och det beror också på det Riksbanken också sa i pressmeddelandet som Victor nämnde, om alla de här osäkerheterna och framför allt det här möjliga avtalet mellan USA och Iran.
Mm. Svenskarna har ju fått mycket mer att röra sig med som vi har nämnt. Samtidigt har vi den senaste tiden fått höra från regeringen att hushållen är pressade och behöver stöd. Hur ska man förstå den här bilden, Victor? Är det kris eller lågkonjunktur, eller har vi svenskar det bättre än på länge? Svår fråga kanske, men
ja, stor. Jag ska försöka. Som Alexandra var inne på så har hushållen fått det väldigt mycket bättre de senaste åren. Reallönerna sjönk ju under inflationskrisen för några år sedan. Nu har de stigit några år tillbaka. Konsumtionen har faktiskt ökat ganska bra. Regeringen tror jag framförallt, dels är det valår, det får man ju alltid väga in som en faktor. Men det är väl oro för att det ska bli något ännu värre av den här kriget i Mellanöstern då. Att man vill förekomma sådana effekter som man har till. Det är ganska många olika typer av åtgärder som har tillkommit här under extraåtgärder under våren. Men här och nu så mår väl svensk ekonomi helt okej. Okay. Liksom världsekonomin har hanterat även den här krisen överraskande bra.
Mm. Den svenska regeringen har ju lagt en ovanligt stor extra ändringsbudget i vår och signalerat att den svenska ekonomin behöver kraftfulla stöd. För några veckor sedan kallade regeringen till presskonferens.
Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
Det var energiminister Ebba Busch som inledde och Sverigedemokraternas Martin Kinnunen fick presentera ännu en sänkning av drivmedelsskatten. Med särskilt tillstånd från EU ska den sänkas så att priset sjunker med 3 kronor per liter under några månader med start mitt i sommaren 1 juli.
Just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
Det handlar alltså både om att stötta hushåll så att bilister till exempel får lägre kostnader men också om att i förväg försöka undvika inflation, prisökningar. Sen tidigare har regeringen också halverat matmomsen vilket sänkte matpriserna med drygt 5%. Och som exempel blev det vi betalade för midsommarmaten i helgen över 4% billigare har en bank här kommit fram till. Och vid en uppmärksammad presskonferens där ministrar fick provköra SL-bussar så meddelade statsminister Ulf Kristersson att
vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige.
Och något som förenar alla de här förslagen från regeringen är att de enligt regeringen är tillfälliga men också att de direkt påverkar priser i samhället. Och en som sitter och räknar på det här är Torbjörn Isaksson som är chefstrateg på banken Nordea. De här åtgärderna får stor påverkan.
Det har varit en markant påverkan på inflationsbanan och det kommer mer också dessutom senare i år. Så vi pratar om mer än en effekt på inflationstakten på mer än 1,5 procentenhet när det är som mest under juli, augusti, september. Så det är en stor påverkan på, ovanligt stor påverkan på inflationsbanan. Historiskt finns det ju många exempel på att finanspolitiska åtgärder påverkar konsumentprisinflationen. Men det här som vi ser i år är ovanligt mycket. Jag kan inte säga exakt hur lång tid ut tillbaka vi måste gå, men det är många år innan vi har sett de här stora effekterna.
Viktor, om man bara tittar på själva effekterna på priserna med de här förslagen som nämnts här så sänker det priser i Sverige rätt mycket. Hur stor betydelse har det?
Ja, för hushållen har det ju stor betydelse förstås. Saker och ting blir billigare, det brukar de flesta tycka är bra. För Riksbanken tror jag inte har så jättestor betydelse. Man kan kritisera Riksbanken för mycket, men de har tjänstemän där som kan räkna. De tittar på hur det ser ut rensat för de här effekterna. De har ju till och med tagit fram ett specifikt mått där man tittar på inflationen med fast skatt, så att säga. Just för att komma ifrån det här. Och det är ju någonting de har pratat väldigt mycket om först när vi fick veta att matmomsen skulle halveras, att nej, så här ser det ut med den här kurvan om man tar hänsyn till det och så här ser det ut när man inte tar hänsyn till det. Vi kommer inte ta hänsyn till det. Sen kan det bli lite förvirrande. Man kan ju tycka som hushåll, ja men inflationen är nästan noll. Varför pratar de om att höja räntan? Eller om vi hoppar fram några år till 2028, om nu matmomsen återställs, det vet man inte. Inflationen är nästan 3%. Varför ska inte räntan höjas? Jo, därför att de tittar då på rensat för de här specialåtgärderna. Sen när de blir så stora som det är i år, då blir det lite stökigt. Man kan möjligen tänka sig att det har en reell effekt antingen genom att det påverkar inflationsförväntningarna som jag var inne på förut, att de blir låga för att inflationen här och nu är låg och att Riksbanken därför liksom kanske får föra en lite mer expansiv penningpolitik än de annars skulle önska. Det andra är att de här stimulanserna ger som skjuts åt tillväxten, att det går åt andra hållet, att det blir som fart i ekonomin, att räntan får vara lite högre än den annars skulle ha varit. Men det här är liksom randfaktorer skulle jag säga, så att i grund och botten skulle jag säga att det krånglar till det för Riksbanken, inte minst pedagogiskt, kommunikativt, men när det gäller själva hantverket så tror jag inte det är något jätteproblem för dem. De förhåller sig till finanspolitiken, det är något utifrån kommande, det är bara att hantera.
Det har kommit en del kritik mot förslagen, bland annat att det kanske inte är ett sånt krisläge nu så att de här är motiverade. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
En del av de stöd som har gjorts, och det handlar inte bara om det här året utan det handlar egentligen om tiden efter pandemin, har varit kanske lite för snabba att ge olika stöd om man tittar ut från vårt perspektiv.
Som vi nämnt har det sagt då att de här förslagen är tillfälliga och det här behöver ju Riksbanken hantera.
Riksbanken måste ju då se igenom både de stigande oljepriserna, om de är tillfälliga, men också tillfälliga skattesänkningar. För i sina beslut om penningpolitiken så är det inte lämpligt att Riksbanken reagerar på den här typen av tillfälliga händelser. Så det är klart att Riksbanken måste då hålla koll på både olja och på de här skattesänkningarna. Men det är, man ska inte överdriva svårigheten i det. Det är ganska lätt att räkna på hur mycket är regeringens skatter, hur mycket är olja och så vidare. Men det är klart att sen måste man bedöma på sikt, får det här några inflationsimpulser på sikt? Och det är två jobb.
Riksbanken skriver tydligt i sin rapport i veckan att regeringens många förslag komplicerar bilden av hur priserna utvecklas de närmaste åren. Riksbanken skriver också att man varnar för att många kan missuppfatta hur läget är och att det kan bli svåröverskådligt. Men Riksbankschef Erik Thedéen betonar att Riksbanken ser igenom de här förslagen och han beskriver det mer som ett pedagogiskt problem.
Jag tycker inte att man ska överdriva komplexiteten i det. Vi har ju ägnat ganska mycket tid idag att försöka förklara detta. Så att, och det är inte så svår materia egentligen att förstå. Men det är klart att vi måste fortsätta förklara det.
Vad tänker du, Alexandra? Blir det svårare för Riksbanken att hantera det här när det är många tillfälliga stöd?
Alltså jag tänker det är klart att det adderar till beslutsunderlaget som Riksbanken behöver ta hänsyn till. Så det betyder egentligen att det blir lite mer räknande. Samtidigt så tänker jag att Riksbanken har ju tillgång till alla möjliga typer av analysverktyg och jag vet inte hur många disputerade nationalekonomer. Så att det här klarar de. Det tar mer tid i anspråk men är ju en absolut möjlig uppgift som liksom ingår i jobbet.
Mm. Intervjuade finansminister Elisabeth Svantesson tidigare i veckan om det här och hon slår ifrån sig och tycker att regeringens åtgärder inte krånglar till det för Riksbanken.
När man sänker matmomsen, man sänker drivmedelspriserna, så klart att det påverkar inflationen. Men alla vet ju också att det här är tillfälligt vad gäller matmomsen först och främst. Och det kan ju också Riksbanken läsa igenom så att säga. Det, är inte, det sker ju transparent, det sker öppet för att bedriva konjunkturpolitik helt enkelt för att bryta en lågkonjunktur och få ännu mer fart på återhämtningen.
Du sa ju själv det att det är klart för Riksbanken att till exempel matmomssänkningen den är tillfällig. Men är den tillfällig, kan ni då lova att ni går till val på att ni ska återställa den och höja den igen sen?
Det jag har sagt är att den är tillfällig och vi kommer återkomma såklart. Men alltså Riksbanken genom många år och decennier jobbar ju med att också se var politiken befinner sig, vilka beslut politiken fattar. Riksbanken har ju en uppgift. Politiken och finanspolitiken har en mycket bredare och fler uppgifter. Och jag uppfattar att Riksbanken här i Sverige är väldigt väl medveten om de politiska förutsättningarna och om det politiska läget. Så att vi skulle ställa till det för Riksbanken, det där är stora överdrifter skulle jag vilja säga. För då känner man nog varken till tjänstemännen på Riksbanken eller tjänstemännen här som jobbar på Finansdepartementet.
Det är lite oklart det här med matmomsen, hur det ska gå, hur det blir. Det har ju sagts att det blir svårt för nästa regering kanske att höja matmomsen igen. De här tillfälliga stöden då kanske blir kvar. Vad innebär det då om man räknat med att de varit tillfälliga, Alexandra?
Ja, alltså jag tror inte heller att vilket parti skulle vilja föreslå en höjning av matmomsen igen. Då tror jag att det krävs ganska stor övertygelse om att det är absolut nödvändigt.
Men om matmomsen inte blir tillfällig då, som alla räknar med då, vad skapar det för utmaningar när man ska hantera inflationen?
Ja, men egentligen skapar det inte så mycket utmaningar, för då måste vi tänka hur vi mäter inflationen. Och det betyder att matmomsen har en effekt det året, när det liksom, de månaderna fram till det har funnits ett år. Sen så får det ingen effekt på inflationen, därför då har vi redan haft den här sänkningen. Det är liksom en teknisk förklaring, men det får liksom inte den påverkan på inflationen.
Mm. Så här säger Erik Thedéen, riksbankschefen, om det här med matmomsen.
Det där får vi följa helt enkelt och det kommer kanske bli då nya besked på den här typen av pressträffar när man ska analysera detta. Så det är återigen en pedagogisk utmaning snarare än att det är någon stor utmaning för penningpolitiken tycker jag.
Mm. Vi kanske ska tydliggöra lite här också om att det som regeringen sysslar med när skatter ändras och utgifter höjs eller sänks kallas för finanspolitik, och penningpolitik, det är det Riksbanken jobbar med när man ska ha stabila priser genom att reglera nivån på räntan till exempel. Här är det ju nu så då att regeringens åtgärder hållit ner inflationen i Sverige och den har legat över målet i maj om regeringens åtgärder inte införts. Men Erik Thedéen säger att regeringens politik inte påverkar deras beslut om räntan.
Men det här är ju tillfälliga effekter, så man kan liksom inte trolla bort ett inflationstryck genom förändrade momssatser, utan det här är finanspolitik. Den här finanspolitiken är expansiv, det leder till ökad köpkraft, hushållen har då större möjlighet att konsumera. Det är fakta så att säga. Det leder dessutom till lägre inflation, men inte en lägre inflation som påverkar vårt beslutsfattande, utan återigen, vi rensar för det här för att försöka förstå de underliggande krafterna.
Ni skulle inte ha fattat ett annat beslut om de här åtgärderna inte hade funnits idag?
Nej.
Hur blir då arbetsfördelningen här egentligen? Är det inte Riksbanken som ska hålla koll på priserna, Alexandra?
Ja, och det är väl lite både och. Jag menar, Riksbankens jobb är ju prisstabilitet, men finanspolitikens jobb är mycket, mycket bredare. Där ska man liksom hålla koll på konjunkturen, offentlig ekonomi, offentlig konsumtion, hushållen och fördelningspolitik. Och i och med det så kan man ju också påverka priserna, men det gör man på sitt sätt temporärt, inte då med det här långsiktiga siktet. Och nu ska vi komma ihåg att Riksbanken är ju opolitiska, men de måste såklart förhålla sig till finanspolitiken. Men som ekonom så kan jag ändå säga att då vill jag att Riksbanken ska sköta det här gasande och bromsandet av inflationen, eftersom räntan är mer snabbfotad, effektiv och förutsägbar, samt att det är en direktion som inte behöver ta hänsyn till om man blir omvalt eller inte. Men det betyder inte att finanspolitiken ibland måste steppa in och påverka priserna.
Vad tänker du, Viktor?
Ja, jag tänker väl allmänt, om man lyfter det från vad det betyder för Riksbanken, för här tror jag vi har slagit fast ändå att Riksbanken klarar av att hantera detta, så är det ju olyckligt med massa olika momsatser. Det skapar snedvridningar, ineffektivitet i ekonomin. De är svåra att återställa. Jag menar, matmomsen sänks ju på 90-talet. Det här var en halvering från den sänkningen då. Tillfälliga grejer tenderar att bli kvar om de är politiskt obekväma att ta bort. Och det skapar snedvridningar i ekonomin som gör att ekonomin fungerar lite sämre än den annars skulle ha gjort. Prismekanismen är det finaste vi har. Det är den som gör att marknadsekonomi fungerar, planekonomi inte gör det. Så det finns massa problem med de här åtgärderna. Påverkan på penningpolitiken och Riksbanken ligger inte särskilt högt på den listan.
Mm. Det kom ju ändå en del frågor till riksbankschefen om det här på presskonferensen, för att, och regeringen har ju också motiverat en del av de här sänkningarna av skatterna att man så att säga minskar risken för inflation längre fram. Om man sänker energipriserna nu så minskar väl risken för att det sprider sig och blir inflation sen, så att säga. Så det finns det inte en effekt här där man gör lite av Riksbankens jobb där, eller?
Jo, men lite blir det ju så. Det här vi pratar om man sänker då drivmedelspriserna, men då blir det mindre på transporterna och i princip allt transporterar vi. Så att visst, det blir ju en lägre inflationsimpuls och det kan man ju tycka är bra. Samtidigt då, om man står och varnar för att vi kanske måste ransonera drivmedel senare i år, men vi sänker priset på det nu. Det tycker inte jag är en liksom bra finanspolitik riktigt. Då är det bättre med någon typ av riktade stöd till de som drabbas av de här högre energipriserna. Troligen då till en lägre kostnad än vad det nu blir, så att säga. Så att, jag tycker inte det. Det har absolut den effekten du nämner här. Och där tror jag Riksbanken bara, aha, nu händer det här. Okej, då hanterar vi det. Inga problem.
Hur är det annars tänkt då att det här samspelet mellan Riksbank och regering ska se ut, lite kortfattat, Alexandra?
Nej, men det här samspelet, men det ena är långsiktigt opolitiskt stabiliserande och det andra handlar om att ta lite snabba beslut. Sen så tycker jag att det är inte en oviktig del att vi har ett val. Och det är så här, skulle man vilja stötta hushållen rejält och få igång hushållens konsumtion, då finns det enligt ekonomisk teori ganska tydliga sätt att göra det på. Då ska man satsa på de hushållen som har minst pengar. För då är det 100 spänn in, 100 spänn ut.
De konsumerar mycket av det de får.
De konsumerar mycket därför de har inga buffertar och inga marginaler. Så det är liksom det som är mest effektivt. Så att de här sakerna tycker jag, det får man ändå liksom lägga den där lådan om att det handlar inte om att hjälpa till inflationen, utan det här är ju ett valår tillsammans med en konjunkturfråga.
Mm. Nu har vi pratat om svensk ekonomi, men vi lever ju inte i det här landet i ett vakuum, utan omvärlden har ju stor betydelse och kanske särskilt övriga Europa. Europeiska centralbanken ECB har redan höjt räntan för en vecka sedan. Vad är det som skiljer oss från läget i euroområdet?
När det gäller ECB när de höjde räntan, det är för att de har så pass hög inflation. Sverige har ett annat utgångsläge, vi har mycket lägre inflation och vi har därför mycket större utrymme att avvakta. Mm. Sen på längre sikt så kan de här två inte skilja sig för mycket, för då kan det ändå påverka svensk liksom, inflation i termer av kronan och importpriser.
Så om ECB fortsätter höja så kommer Riksbanken behöva följa efter?
Ja, annars kan det få effekter på inflationen.
Mm. Sen har vi USA. Vi spelar in det här programmet onsdag eftermiddag inför midsommarhelgen. Vi vet inte nu vad beskedet från centralbanken Fed blir. Viktor, i USA har ju inflationen stigit rejält jämfört med Sverige. Vad beror det på, lite kortfattat?
Ja, Ja, de är ju lite i ett annat läge. Såna här exempelvis energiprisförändringar slår igenom mycket snabbare i USA. Bufferten i termer av skatter är inte lika stor, så det blir mer det är liksom direkt från oljefältet ut i pumpen, så att säga. USA har också en ekonomi med ett högre resursutnyttjande, som det heter, en ganska stark arbetsmarknad, och då slår liksom saker och ting igenom snabbare. Och USA verkar också vara lite mer inflationsbenäget. De har inte varit nere på sitt inflationsmål på över 5 år.
Men hur mycket påverkar besluten i Fed då, hur det blir i Sverige? Är det viktigare med ECB än Fed?
ECB är väl viktigast, och det är 4 stycken de tittar på. ECB, Bank of England, Norges Bank och Fed. Som Alexandra var inne på, så är det inte liksom ränteskillnaden i sig, utan om ränteskillnaden börjar få effekter framförallt på växelkursen. Det är en rak och tydlig kanal. En anledning till att inflationstrycket är så pass lågt i Sverige idag är att kronan stärktes väldigt mycket under fjolåret.
Mm. I veckan har det kommit positiva signaler om förlängd vapenvila i Mellanöstern och även början till ett avtal om en framtida fred, kanske, mellan USA och Iran. Och det har ju sagts många gånger att det är utvecklingen här i det här kriget och om leveranserna genom Hormuzsundet kommer igång, att det är det som avgör hur det går för världskonjunkturen och även för oss här i Sverige. Då. Är det så?
Det är möjligt att det är ett avtal på gång. Jag vet inte, Trump har sagt det 40 gånger, tror jag. Det kanske blir, han kanske får rätt till slut. Men när jag tänker på Sverige, så ponera att Hormuzsundet skulle öppnas, då tror jag nog att det kan göra kanske några tiondelar på tillväxten uppåt.
Mm. Och vad gäller då räntan som vi har pratat om i programmet, så har vi ju alltså nu fått besked från Riksbanken om att det är troligare att det blir en räntehöjning i höst än en sänkning. Och en del bedömare tror på 2 höjningar, en i år och en nästa år. Den här räntan påverkar ju oss på många sätt, och alldeles särskilt de i befolkningen som har lån på sin bostad. Högre ränta ger ju dyrare bolån. Vad ska man då räkna med framöver, lite kort från er båda? Ska man tro på Riksbankens prognos?
Det kan väl vara en bra sak att utgå ifrån. Man tycker att de har ju inside-kunskap, så att säga, när det gäller detta. Även om ju TDN är väldigt noga med, vilket jag tycker är bra att påpeka att det är ett osäkert läge. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år. Om vi får den konjunkturutveckling vi lite hoppas på, det vill säga att ekonomin växer ganska bra, så skulle det nog kunna bli en räntehöjning nästa år.
Alexander?
Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år, utan jag tror att man puttar det över nyåret, men att vi får en räntehöjning då nästa år.
Mm. Det här var Ekonomikot Extra, och ni har hört ekonomijournalist Viktor Munkhammar från Dagens Industri och Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad, och tekniker var Rasmus Allansson. Hjärtmarkera oss gärna i appen, så missar du inga avsnitt framöver. Vi hörs nästa vecka. Hej då!